Efter 20 år vid makten sitter Turkiets starke man löst. Men kan en Gandhi-wannabe som helst vill leka med barnbarnen verkligen störta sultanen från tronen? Här är Europa-podden.
Che succederà? E che succederà? Che è finita la pacchia?
För ett fritt och öppet, gerechtes och friedliches Europa.
He's been very clear that he's using energy as a weapon, so we have to treat it as such.
Vi måste komma till bunds i vad som har hänt.
Välkommen till Europa-podden. Det är tisdagen den 9 maj. Klockan är strax efter 11 på förmiddagen. Och Susanne Palme, Sveriges Radios EU-kommentator. Idag är det Europadagen.
Ja, det är det.
Det är väl inte något vi brukar uppmärksamma så värst mycket i Sverige jämfört med på vissa håll på kontinenten. Men visst får det en lite annan klang att högtidlighålla freden och sammanhållningen i Europa just i år.
Jag såg att i Kiev så skulle 9 maj nu bli Europadagen från och med i år.
Så från och med i år högtidlighålls det?
Det var väl också segerdagen tidigare.
Precis, för den högtidlighålls i Ryssland idag. Ja, här i studion finns också lite av en favorit i repris från tidigare i våras. Hej, Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkiets studier vid Stockholms universitet.
Hej, hej.
Du då, har du fått någon Europabakelse?
Nej, tyvärr. Ingen bakelse. Jag tror att jag har blivit glutenintolerant dessutom, så det är väldigt begränsande bakelser.
Ah, jag undrar vad det är i den här. Det kanske är någon sån här, kan ju vara en mandelmassa eller något liknande. Det ska finnas en Europabakelse i alla fall. Paul, du var ju med när vi pratade Turkiet för 3 månader sedan, just efter den förödande jordbävningen i södra Turkiet och i Syrien då i februari. Johan Mattias Sommarström, radions Mellanöstern-korrespondent, var också med då, och det är han nu också från Istanbul, på plats i Istanbul den här gången, eller hur? Hej Joma!
Hej, hej, och jag firar Europadagen genom att bara befinna mig på den europeiska sidan av Istanbul idag och inte ta mig över till Asien överhuvudtaget, för firas måste det ju.
Var står du någonstans? Ser du månne både Europa och Asien från din plats?
Just nu är jag på Europasidan, alltså jag ser ut över Asien och Bosporen, där jag just nu ser ett stort fraktfartyg som kommer genom det här sundet. Jag såg alldeles nyss också när jag tittade ut delfiner som hoppade, det är en favorit när man får se det, och de syns ju lite då och då. Och så massor med båttrafik, det ligger också någon sån här kryssningsfartyg förtöjd här nere vid den nya Istanbul-piren, kanske man kan säga, som är ett helt nybyggt ställe för liksom kryssningsturister här i Istanbul.
Det låter helt fantastiskt. Jag gissar att våren har kommit längre där du är också. Så jag undrar, vad är färggrannare? Är det liksom alla tulpanerna där vid Bosporen, eller är det valaffischerna?
Det skulle jag nog faktiskt vilja påstå att det är valaffischerna, och som till 85% pryds av Baba Erdogan, som man ofta kallas, pappa Erdogan.
Mm. För det är alltså val i Turkiet om bara 5 dagar, den 14 maj. Och mannen då som är Turkiets president, Recep Tayyip Erdogan, han har inte förlorat ett val sedan han valdes till borgmästare i Istanbul just 1994. Och den stora frågan är ju om han bryter segersviten på söndag. Opinionsmätningarna pekar nämligen på att han sitter lösare än han gjort någon gång tidigare under de 20 år som han har styrt Turkiet. Och det här valet, det beskrivs ju som det viktigaste i Europa i år. Så Paul, påminn oss om vad som står på spel.
Ja, men det är verkligen så att det är jättemycket som står på spel. Först och främst är den turkiska demokratin som står på spel. Oppositionen säger sig vilja föra tillbaka demokratin i Turkiet. Men det får också internationella konsekvenser. Den svenska NATO-ansökan står på spel i det här valet också. Framtiden för kurderna, inte bara i Turkiet utan också i Syrien, i hela regionen. Och sen så får detta konsekvenser också för den internationella maktbalansen, där Erdogan ju har flörtat en hel del med Ryssland och oppositionen säger att man vill föra Turkiet tillbaka till väst. Så det är mycket stora potentiella konsekvenser.
På alla nivåer. Hur ser det ut i opinionsmätningarna då, Joma, inför söndag?
Ja, det var som du sa, oppositionen leder fast med ganska knapp marginal. Det var tydligare ledning för ett par veckor sedan. Sen har Erdogan på slutet börjat hämta in det där. Men sen finns det också ett problem med opinionsmätningar i Turkiet, att alla är inte jättetillförlitliga, och en del opinionsinstitut drivs av Erdogans AK-parti, och i de opinionsmätningarna så ser det ut som att Erdogan nästan kommer ta en krossmos-seger i det här presidentvalet. Men i alla andra opinionsmätningar så leder Kılıçdaroğlu, men det tycks gå till en andra valomgång som det ser ut just nu. Men jag menar, det är ju 5 dagar kvar, och 5 dagar är ju en evighet när det gäller att trixa inom politiken.
Precis, för om ingen av kandidaterna får över 50% på söndag, då går det till en andra valomgång 2 veckor senare. Men när vi ändå är inne på det här med tillförlitlighet, jag minns från förra podden, Paul, att du sa att val i Turkiet är free but not fair, alltså fria men inte rättvisa. På vilket sätt menar du?
Ja, de är i alla fall delvis fria, men inte rättvisa. Fria i den bemärkelsen att man kan gå till valurnan och man kan lägga den röst på det parti man vill. I princip. Sen är det så att det är ett prokurdiskt parti, HDP, som riskerar att bli nedstängda. Och flera av deras partifunktionärer, partiledare, sitter fängslade. Vi har också sett att en av oppositionens potentiella kandidater, borgmästaren i Istanbul, han fick en fängelsedom mot sig och kan inte ställa upp som kandidat och sådär. Så de är fria med viss begränsning. Men framför allt så är det så att nästan hela systemet är riggat i regimens favör. Erdogan äger alla de stora medierna, framförallt de stora tv-kanalerna och tidningarna, som är det sätt på de flesta får i Turkiet sin information. Erdogan har kontroll över domstolarna och också valmyndigheten. Man har gjort ändringar i vallagarna som gynnar, eller i alla fall tänkt att gynna, regimen. Och så använder man sig av staten och kommunernas resurser för att se till att det är Erdogan som hörs. Och som vi hörde Joma säga, så är det ju Erdogans ansikte som man ser på affischer runt om i Istanbul också.
Susanne Palme, vår EU-kommentator, hur mycket står på spel för EU då i det här valet?
Ja, nu vill man väl inte göra någonting som kan påverka utgången i valet, så att jag tror att man ligger ganska lågt. Just nu diskuterar man ju till exempel ett 11:e sanktionspaket där man ska klämma åt företag i länder utanför Europa som exporterar vidare varor från Europa.
Som hjälper Ryssland att kringgå sanktionerna.
Precis, och flera sådana företag finns i Turkiet. Men där är det väl ganska uppenbart att man kommer att vänta med att liksom gå emot Turkiet. För att det skulle kunna slå tillbaka och verkligen påverka om det nu blir en andra valomgång till exempel. Samtidigt som jag då tror att de flesta jag har pratat med i alla fall tror att oavsett vem som vinner det här valet så kommer den som segrar att vilja närma sig EU igen.
Intressant. Vi ska återvända lite grann lite mer kring EU, vad EU kan och inte kan göra och ska och inte ska göra. Men som sagt, Erdogan har inte förlorat ett val på nästan 30 år. Tvärtom så har han ju då stadigt, som du sa, Paul, knutit mer och mer makt till sin person. Han har avvärjt kuppförsök, navigerat Turkiets mottagande av 3,5 miljoner syriska flyktingar. Han har suttit stadigt när grannländerna Syrien, Irak och Iran har plågats av instabilitet. Han har gjort sig av med tidigare bundsförvanter och spelat ut öst mot väst och tvärtom och fått stämpeln som NATOs mest oberäkneliga regeringschef. Så varför sitter Erdogan så löst just nu, Joma?
Ja, men det är ju den stora anledningen är ju ekonomi. Och då har, för att göra ett exempel, så har löken blivit det stora samtalsämnet i den här valrörelsen. Lök kostade för 1,5 år sedan ungefär 3 turkiska lira kilot. 1,50 ungefär. Nu kostar löken uppemot 30 lira kilot. Bara 1,5 år senare. Och det här, menar då oppositionen och många hushåll, är liksom ett bevis på Erdogans hopplösa ekonomiska politik, där han går emot marknaden och istället för att höja räntorna som marknaden förväntar sig, så sänker han styrräntan. Men det är en grej. Det finns också en annan grej. Det finns ett uttryck i Turkiet som heter torpil. Det betyder ungefär nepotism eller svågerpolitik. Och det innebär att väldigt många liksom som är anhängare till AKP eller på något sätt är besläktade med AKP-are har lättare att få jobb eller ställningar i samhället än de som inte är det. Och det här har folk börjar tröttna på. Så man ser den här klyftan som har byggts i samhället de senaste 20 åren. Till och med gamla, vad ska vi säga, riktigt hardcore AKP-are och Erdogan-anhängare har börjat liksom tröttna på de här grejerna. Ekonomin och nepotismen. Så därför vänder man sig mot Erdogan trots att man har röstat på honom i 20 år.
Ja, för löftet om ett bättre liv just för de stora massorna var väl det som delvis då tog Erdogan till makten en gång i tiden.
Det kallades ju för pastaväljare, framförallt de här väljarna på landsbygden som kanske inte hade det här kulturella kapitalet som medborgarklassen i Izmir, Istanbul och Ankara har. Men deras röst var ju lika mycket värd och de var många fler. De röstade på Erdogan. Sen byggde han ju vägar, broar, kommunikationer, sjukhus, gallerior i landsorten och liksom fick landsorten och på ett sätt att leva upp som ingen annan turkisk politiker hade gjort innan. Så han såg de här väljarna.
Mm. Sist vi gjorde podd ihop, vi fyra, så hade det bara gått drygt ett dygn efter jordbävningen då, som krävde uppemot 60 000 människors liv i södra Turkiet och i Syrien. Och redan då, så kort efteråt, så kunde man ju börja ana en viss frustration med regeringen, med räddningsinsatser. Hur har det utvecklats sedan dess, Paul?
Det har kanske fått lite mindre politiska konsekvenser än vad man hade kunnat tro. Men det verkade som om en uppgång som Erdogan hade i opinionsmätningarna stannade upp och han gick tillbaka en hel del efter jordbävningen. Och det är också en illustration på att även om Erdogan så att säga försöker rigga systemet, och man brukar beskriva Turkiet som en electoral autocracy, en autokratisk stat där man har då fria, delvis fria men inte rättvisa val, så är det inte alltid så lätt. Därför att han är den som står med ansvaret när han också har all makt. Så det har fått en del politiska konsekvenser, men kanske inte så stora som man trodde. Nu har han då börjat närma sig oppositionskandidaten.
Mm. Sen har det ju också stor, mycket kritik mot byggnormer, och det är väl lite av en öm tå för Erdogan att det, just det här med gallerierna som Jomar nämnde, att byggbranschen och också efterföljande korruption är lite av en öm tå för honom.
Det är ju jätteprecis. Det är både det saktfärdiga svaret på jordbävningen, där Erdogan var en flaskhals, har han fått kritik för. Men sen också illustrerar den just den här utbredda korruptionen, nepotismen, där man tillsätter personer i alla möjliga olika befattningar, inklusive då till exempel centralbanken, utifrån huruvida de är lojala mot ledningen, mot Erdogan, snarare än efter kompetens. Och det har liksom urholkat kompetensen inom en rad områden, och det blev ju väldigt tydligt med dödliga konsekvenser vad gäller de här byggnormerna.
Mm. Jo, Mattias, du sa att det mest var Erdogan på valaffischerna där i Istanbul. Och jag funderar på just det där, hur mycket är det här ett val för och emot Erdogan?
Jag tror att det är väldigt mycket ett val för eller emot Erdogan. Dels handlar det om ekonomi, som är den absolut viktigaste frågan, och den här klyftan som jag pratade om. Men många har också tröttnat på liksom, och säger att vi behöver en nytt blod. Vi har ju en ganska spretig koalition som agerar opposition nu och har ställt sig bakom presidentkandidaten Kemal Kılıçdaroğlu. Den spretiga koalitionen kanske liksom inte hade blivit till om det inte var för att det största övergripande målet ändå är att få bort Erdogan efter mer än 20 år vid makten.
Mm. Du nämnde Kemal Kılıçdaroğlu. Det är alltså då sex oppositionspartier som har gått ihop inför valet för att på allvar kunna utmana Erdogan om makten. Vem är då denna Kemal Kılıçdaroğlu, Paul?
Han är en äldre man som har en ganska försiktig framtoning. Han är ingen särskilt karismatisk person egentligen, men han har visat sig vara ganska skicklig på som politisk strateg ändå. Han är den som har satt ihop den här brokiga koalitionen, som bara det är en stor bedrift, och också lyckats hålla ihop den när den har varit nära att falla sönder. Han har också omvandlat det egna partiet från ett parti som var mer så att säga hårdfört kemalistiskt, sekulärt, där man tryckte mycket på
elitistiskt
och ganska populistiskt också, där man så att säga drev en polariserande kampanjretorik gentemot AKP. AKP och Erdogan framställdes som ett hot mot sekulära intressen, och de kommer att göra Turkiet till Iran och så vidare. Han har istället så att säga, han driver en mer inklusiv, positiv kampanj, har gjort så, gjorde också så i lokalvalen 2019 med stor framgång, där de vann bland annat Istanbul. Och han har också omdanat det egna partiet till mer av ett vänsterparti, ett socialdemokratiskt parti. Men det är en del frågetecken kring honom också. Som sagt, han är inte jättekarismatisk. Det är osäker på liksom, i vilken utsträckning kan han verkligen stå emot Erdogan. Han tillhör en religiös minoritet, aleviter. Och han är också etnisk kurd, även om det inte är någonting som han trycker på, så att säga. Och det finns en risk att den stora majoriteten sunni-muslimska väljare i Turkiet känner sig obekväma med att välja en alevit i president. Det är i alla fall ett frågetecken.
Mm, det är en faktor.
Det är lite intressant det som Paul är inne på här, om jag får flika in. När han talade om retoriken, AKP kontra CHP, alltså Kılıçdaroğlu's parti och Erdogans parti. Erdogans parti AKP och Erdogan själv har varit extrem hårdföra i sin retorik på olika valmöten. De har slagits mot Kilicdaroglu och sagt att det är ett hot mot den nationella säkerheten. Nästan likställt dem med terrorister, har visat deepfake-videos på hur sagda PKK-ledare sjunger oppositionssånger och verkligen slagit stenhårt. Medan då CHP och Kilicdaroglu, Imamoglu och andra populära politiker på liksom mer oppositionskanten har varit mer inkluderande och har liksom slogan Haydi Türkiye, kom igen Turkiet. Så det var liksom en helt annan ton i de olika sidornas valrörelse.
Vad är då oppositionen och Kilicdaroglus USP? Alltså vad är liksom deras erbjudande till väljarna, Joma?
Ja, men förutom att de då erbjuder sig att ta över istället för Erdogan, så är det just den här demokratiseringen. Man talar om att man vill skilja politiken från rättsväsendet, att rättsväsendet ska bli fristående igen. Man vill skrota presidentsystemet som president Erdogan införde efter en tvivelaktig, får vi väl kalla det för, folkomröstning för ett par år sedan, där i princip all makt hamnar hos presidenten. Nu vill man att parlamentet ska få makten igen. Och man vill helt enkelt ha en större demokratisering, en större inkludering i Turkiet och, säger man också öppet, närma sig väst, närma sig EU, bli mer en aktiv och en partner inom NATO som de andra länderna och medlemmarna kan lita på.
Mm. Att Kilicdaroglu på många sätt är anti-Erdogan, det märks också om man jämför deras respektive Twitterflöden. Vi börjar med Erdogan.
Dik duran cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla.
Ja, det är musik, det är bombastiska tal inför enorma folkhav som svingar den turkiska flaggan. Och så tar vi motståndaren då.
Sevgili halkım, geçen seçimde ustalık devri diye sattıkları şey ülkemizi her alanda çöküşe sürükledi. Artık inandırıcı olmadıklarının da hayli farkındalar.
Mm, här sitter Kemal Kilicdaroglu hemma i sitt spartanska kök vid sitt lilla köksbord och talar till väljarna om inflationen med den här gula löken som du var inne på, Joma, som enda rekvisita. Det är allmänt känt att Kilicdaroglus förebild är Mahatma Gandhi och hans fru har sagt att han är så mild att man inte ens kan ha ett vettigt gräl med honom. Och han har sagt att så snart han återställt Turkiet som rättsstat så ska han dra sig tillbaka, sitta i ett hörn och leka med sina barnbarn. Joma, om jag minns rätt från förra podden vi gjorde ihop så övervägde några av dina bekanta att inte rösta alls för att de tyckte att Kilicdaroglu är så tråkig. Men jag tänker att Turkiet har väl haft drama så det räcker, eller?
Ja, och bra att du tog upp det där, för just de här bekanta som tänkte bojkotta valet för att de jämförde Kilicdaroglu med en tråkig sån här strukturtapet från 80-talet ungefär, de har ändrat sig. De tycker att hans små videos på Twitter där han sitter antingen i sitt vardagsrum eller i sitt kök väldigt spartanskt och utan slips med skjortärmarna uppkavlade, att det är så förtroendeingivande så att de gillar helt plötsligt Kilicdaroglu från att ha sett honom som den tråkigaste personen på jordens yta ungefär.
Mm. Paul, du var ju inne på att Kilicdaroglu har lyckats reformera det här CHP-partiet, Turkiets äldsta parti som grundades av landsfadern Atatürk och som länge var liksom elitens parti. Men kan man lita på det här reformerade partiet, funderar jag på. För att Erdogan kom ju också till makten en gång i tiden med löften om demokratisering till exempel.
Mm. Det är en bra fråga och det är, tror jag, alltså det är mycket som spelar in. Ponera att oppositionen vinner och det är ju faktiskt tänkbart. Då har de en grannlaga uppgift framför sig. De ska då liksom fixa den turkiska ekonomin. De säger att de ska reformera det politiska systemet. De ska återinföra det parlamentariska styret. Och de ska försöka lösa kurdfrågan och allt detta ska de göra samtidigt som de håller ihop den här koalitionen som består av allt från reaktionära islamister till ett turkiskt nationalistiskt parti till då Kılıçdaroğlu's eget COP, och sen också ska de ha stöd av kurderna. Men det är en jättesvår uppgift, och jag tror att de kommer drabbas av en ekonomisk kris dessutom. Men just vad gäller demokratiseringen, så är det ju så att om de ska reformera det politiska systemet, då behöver de antingen ha en kvalificerad majoritet i parlamentet, vilket de inte kommer att få. Jag tror att de kommer vinna majoritet men inte kvalificerad, och de skulle i sådana fall behöva gå till en folkomröstning. Så det är ju liksom inte lätt att göra det heller. Och sen är det som sagt en koalition där du har turkiska nationalister som är kritiska till Erdogan, men de är fortfarande ganska hårdföra, hårdkokta. Men ja, jag tror att generellt sett så ska man lita på att ambitionen finns där. Det är ingen tvekan om det, att de kommer att släppa vissa politiska fångar, de kommer att försöka lätta upp trycket och så vidare. Men de här eviga frågorna som alltid har drabbat Turkiet, även när Turkiet var mer demokratiskt, det är de här frågorna om kurderna, det kurdiska väpnade motståndet och så vidare. Det är en svår nöt att knäcka. Mm. Så jag tror att i sådana fall ser vi ett mer demokratiskt Turkiet som återgår till att vara mer av en bristfällig demokrati snarare än en auktoritär stat.
Mm. Susanne, Kılıçdaroğlu har sagt att Turkiet under hans ledning ska uppfylla EUs medlemskapskriterier alldeles oavsett om man får gå med i EU eller inte, alltså för sin egen skull så att säga. Och att man inom 3 månader från det att han vinner valet ska uppfylla alla krav som EU ställer för att turkar ska få visumfrihet till EU, alltså resa in till EU utan visum. Vad tänker du när du hör det? Att det är en ordentlig uppgift till att börja med.
Jo, men alltså, EU och Turkiet står ju extremt långt ifrån varandra nu och har gjort det länge. Och de här medlemskapsförhandlingarna avbröts ju helt, alltså lades på is 2018 tror jag det var. Och sen dess har det liksom gått utför på alla de områdena som är viktiga för EU. Jag menar, den rättsstaten och demokratin och sådär. Så att de reformer som skulle krävas, liksom, jag tror att det man nog tänker sig från EU-sidan är väl att börja liksom samtala med Turkiet överhuvudtaget. Att börja liksom träffas och på tjänstemannivå och sådär. Sen har ju EU, som ligger klart i princip, men som då blev stoppat i rådet, ett förslag om att utöka den här tullunionen med Turkiet och till fler områden. Och det är väl ganska viktigt då för Turkiet, kan jag tänka mig, för att få igång ekonomin och för EU också. Och det är någonting som man kan göra liksom på kort sikt. Men sen, visst, man kan återuppta förhandlingarna. Viseringsfriheten, där hade man ju kommit betydligt längre i de förhandlingarna, men där var det fortfarande sånt som handlar om terroristlagstiftningen som man inte, där man inte, men det kanske man kan lösa en ny regering då. Det är möjligt, så att det kan bli ganska snabbt.
Mm. Paul, vad tänker du?
Jag tror att det finns potential om oppositionen vinner, för ganska stor besvikelse. Nästan en slags återupprepning av det vi såg när Erdogan, som du nämnde, demokratiserade. Man öppnade upp medlemskapsförhandlingar, men sedan föll de nästan omedelbart på grund av att Cypern kom in och la in sitt veto i princip. Och sen har det inte kommit långt. Och det leder till en väldigt stor besvikelse i Turkiet. Och jag tror att det finns en risk för att en sån process upprepas. Oppositionen ställer väldigt höga ambitioner. De vill återuppta medlemskapsförhandlingarna till exempel, och de vill ha visumfrihet inom, som du nämnde, 3 månader. Och precis som Susanne säger, så är ju liksom, avståndet är ju jättestort. Det är ju 20 år av liksom, i alla fall 15 år av ökande misstro, och det kan liksom inte EU, tror jag, vända i en handvändning. Och sen har vi också frågan om alltså Ukrainas medlemskapsansökan, om Turkiet liksom ska läggas in i, som ett kort i den leken. Då kan man tänka sig att vissa som inte vill se Ukraina med kommer att använda Turkiet som en förevändning att sätta stopp för dem. Så det finns mycket komplicerade saker, och jag tror att det är viktigt att EU börjar med en dialog och starta med saker som man kan leverera någonting på. Om det handlar om migration eller om det handlar om mindre kontroversiella saker. Det finns ett antal områden man skulle kunna börja arbeta på. Men jag tror att det är viktigt att Turkiet och oppositionen, om de kommer till makten, får någonting ganska snabbt.
Så man inte direkt börjar med en stor besvikelse.
Ja.
Joma, du var ju nyligen i Ankara, gissar jag, och träffade Ünal Çeviköz, som är Kemal Kılıçdaroğlu's talesperson och rådgivare i utrikesfrågor. Var det i Ankara?
Ja, det var ju Ankara. Ja, det var i CHP:s högkvarter där. Jo, men det var jätteintressant. Han är ju då den som till mångt och mycket råd ger i utrikespolitiska frågor. Och han var ju väldigt tydlig med den här att man ville verkligen nå ut till väst. Man ville nå ut till EU. Man vill ha närmare samarbeten. Och för att göra det så måste man också arbeta inrikespolitiskt och demokratisera. Man måste visa de här västländerna och EU-länderna att Turkiet vill vara en riktig demokrati och inte styras på det sättet som man gör nu. Så det var ett väldigt intressant samtal med honom.
Mm. Vi kunde höra din intervju i bland annat Godmorgon Världen i helgen. Så här sa Ünal Çeviköz bland annat.
There will be two very important basic changes. The first is about the diplomatic rhetoric and the narrative. The first priority for the next government after the elections will be domestic politics and the prevalence of rule of law, separation of powers.
Ja, vi hörde ju lite här, Joma, men kan du utveckla vilka förändringar lyfte Ünal Çeviköz fram?
Han sa att den nuvarande regeringen och Turkiet under Erdogan har helt skrotat liksom det diplomatiska språket och det diplomatiska spåret. Utan istället för att liksom tala med ett diplomatiskt språk med omvärlden så har man gjort sig till fiender och visar på något sätt att man inte går att lita på. Han vill istället att man ska återuppta det diplomatiska språket och spåret för att omvärlden ska kunna lita på Turkiet igen. Men för att göra det så måste man först prioritera inrikesfrågor, den här demokratiseringen, separering av makter, det vill säga det juridiska och det politiska, skrotandet av presidentsystemet som vi varit inne på tidigare. Så att de här sakerna hänger ihop enligt honom. Och så talar han ju då om, som alla i Sverige pratar om hela tiden, Sveriges NATO-ansökan och sa att oppositionen är beredd att godkänna den så fort det bara går. Det är deras mål och intention. Han är inte säker på om det kommer kunna gå till NATO-toppmötet i Vilnius redan i juli. Det beror lite grann på hur lång tid det här valet i Turkiet tar, om det blir en eller två presidenter vad som gångar, hur lång tid det tar att liksom installera en regering och parlamentariker och fylla utskott och sådär. Men målet är i alla fall att godkänna Sverige så snabbt det bara går.
Susanne?
Nej, men tänkte, Turkiet är ju fortfarande ett kandidatland och EU gör ju sådana här årliga rapporter om situationen i de här länderna.
De brukade kallas framstegsrapporter, ja, men det kallas inte precis längre.
Och jag läste Turkiet-rapporten för 2022 som då kom i november förra året. Och men den visar ju precis det här att allting har gått käpprätt åt fel håll. Men jag tänkte på det här när det gäller utrikespolitik. Alltså, där var det bara 7% av frågorna som Turkiet och EU hade samma linje. Och det är ju liksom, det visar väl lite grann hur otroligt långt bort från varandra de står. Och att det krävs ju en väldig omläggning av turkisk utrikespolitik om man ska hamna på samma sida som EU. Och det tydligaste exemplet såklart, det stora, är ju Ryssland då.
Rysslands krig i Ukraina. Få länder älskar en bra konspirationsteori så som Turkiet. Och ett rykte som envist cirkulerar, det handlar om Erdogans hälsa. Det fick ordentlig fart efter en intervju i regeringsnära TV här om veckan. Då lät det så här.
Bir de seçimden sonra kabinede yeni isimler olacak mı diye sormak istiyorum. İkinci soru da Zahit Bey'in sorusuna ilave olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz evet paketler açıkladınız ama bu paketler içerisinde somut taahhütler konusunda bize ipuçları verir misiniz?
Evet. Kısa bir...
En av journalisterna ställer en ganska lång fråga till Erdogan och efter ett tag ser man hur han liksom spärrar upp ögonen. Det hörs lite kvävda gurglingar. Programledaren reser sig ur sin stol med villrådig blick och sen bryts sändningen och det går till reklam. Det där spreds förstås som en löpeld. Särskilt när Erdogan efter det här ställde in flera väldigt viktiga valkampanjsframträdanden. Eller hur, Paul?
Jo, och det har ju länge florerat rykten om hans hälsa. Att han skulle haft magcancer till exempel och så vidare. Och att han reser med doktorer som följer med honom in på toaletten. Att han skulle ha stomi och massa sånt där har jag hört. Och omedelbart efter, i samband med det här, så förekom det en del fake news som även jag föll för. Som handlade om att han skulle ha fått en hjärtinfarkt. Men det verkar som att han har haft något slags magproblem och nu är han ju åter så att säga i farten. Så att vad det än var så verkar det inte ha varit något mer allvarligt än så.
Men tillräckligt allvarligt, för att han ställde ju in då med, liksom, invigningen av en ny snabb tåglinje.
Och dessutom den nya Turkiets första kärnkraftsverk som byggs och ska ägas och drivas av Ryssland.
Precis, han fick vara med via videolänk istället.
Och Putin skulle potentiellt ha varit på plats tillsammans med honom. Och det fick man göra då, som du sa, via länk istället. Så att det var ju allvarligt nog för att göra det.
Mm, för det är ju kanske ingen slump att just såna här saker tajmas, tänker jag, till valrörelsen heller, att sådana här invigningar. För att det visar ju verkligen på den här bilden av Turkiet som Erdogan vill framhäva ett modernt...
Precis. Absolut, och han har ju kampanjat, hållit möten framför ett jättestort nytt hangarfartyg för drönare till exempel, Turkiets största nya stridsfartyg. Så att det är väldigt mycket om det här, och man har också lanserat en ny turkisk bilmodell. Så att det här, det är Erdogans kampanj, det och att demolisera motståndarna, kan man säga.
Mm. Och på tal om demolisera motståndare då, jag kan tänka mig att det sprids rykten åt alla möjliga håll. Hur mycket rykten är det i valrörelsen, Joma?
Det är jättemycket rykten. Jag fick höra senast idag från en ung kille som jag pratade med att han inte skulle våga gå ut på måndagen, alltså dagen efter valet, för han hade hört att det hade bekräftats att det skulle bli bråk och stök på måndagen. Hur man nu kan veta det redan nu. Nej, men det är jättemycket rykten. Vad som kommer hända valnatten? Kommer rösträkningen helt plötsligt att sluta om det inte går Erdogans väg? Kommer internet brytas? Kommer tv-sändningarna att släckas ner? Hur mycket rykten som helst. Det går liksom inte att värja sig från dem. Och jag vet folk som liksom bunkrar upp vatten och mat för att man är så oroliga för vad som kommer hända.
Oj. Jag tänker på, i förra podden så pratade vi om det här Sävre-syndromet som lite av en av flera kanske nycklar för att förstå Turkiet. Att det liksom finns en djupt liggande misstänksamhet mot utländska krafter som man menar är liksom ute efter att försvaga Turkiet. Och föga förvånande så utmålar ju också Erdogan oppositionen som en trojansk häst för just krafter i väst. Hur framgångsrik är den strategin, Paul? Är det en del också av den här rykteskavalkaden?
Ja, det har ju funkat historiskt, och som vi nämnde tidigare så har det en djup, så att säga, resonans i det turkiska samhället, att det finns utländska krafter som vill försvaga Turkiet, och man tolkar all kritik utifrån som så att säga illvillig. Och framförallt så är det väl Erdogans inrikesminister Süleyman Soylu som är någon slags nästan attackhund, och han går liksom extremt hårt åt EU, men framförallt USA. Och vi ser ju att Erdogan har börjat knappa in oppositionens ledning, så kanske är det det som funkar. Och sen är det ju också så att, som jag nämnde tidigare, Kılıçdaroğlu är alevit, och han gick ut med detta, så att säga, och talade om detta för första gången i en video som handlade ut på sina sociala medier, och det var väldigt populärt bland många, och jag tycker att det var så att, ett ganska charmigt sätt att försöka tala om minoriteter i Turkiet. Han gjorde ingen stor grej, han sa att jag är alevit men jag är muslim och så vidare. Men som sagt, Erdogan och hans inrikesminister demoniserar, de försöker utmåla alla minoriteter som ett hot, och det är möjligt att det kan ha skadat honom, oppositionsledaren.
Vill du utveckla där, Joma?
Ja, jag håller med Paul. Och det här har ju funkat historiskt. Dels att demonisera oppositionen, men också att slå ganska vitt mot väst och USA. Och vi såg ju hur Erdogan använde Sverige som ett slagträ och den svenska NATO-ansökan som ett slagträ innan då jordbävningen kom och gjorde att han inte längre kunde använda de argumenten med samma kraft. Det som däremot är den stora skillnaden här är, som vi också var inne på tidigare, ekonomin. För trots att han då försöker demonisera så har ju folk fått mindre i plånboken, och kanske är det så att de här orden om hur hemska väst och hur hemsk oppositionen är ekar lite mer som i en bubbla än vad det har gjort tidigare, för folk tittar också till syvende och sist på sitt eget middagsbord, hur mycket mindre mat man har nu jämfört med för ett år sedan till exempel, och vill gärna ha lite mer mat på det där bordet.
Mm. Men med tanke på den här lätttriggade misstänksamheten, vilka fallgropar finns det för EU här just i samband med valet, Paul?
jättemånga. Men jag tror att det är därför vi inte har sett EU agera på, eller USA heller gentemot Turkiet. Det är därför det har varit svårt för USA och EU att sätta press, högre press på Turkiet för att försöka få Erdogan att acceptera det svenska NATO-medlemskapet till exempel. Man var rädd för att om man gick för hårt åt och till exempel sanktionerade Erdogan precis innan valet, så skulle han kunna använda detta till sin favör. Så jag tror att alla sitter liksom stilla i båten, håller andan, och det är klart att de hoppas på ett regimskifte i Turkiet. Det gör de inte. Och vi ser också en kampanj i Turkiet där jag har sett liksom, på sociala medier så är det många turkar som lägger ut liksom samlingsbilder på alla första sidor i europeiska och amerikanska tidningar där Erdogan ser ilsken ut. Liksom, så att, se där, ni vill oss illa, ni hatar honom, ni försöker att sabotera.
Men jag tänkte att ändå är det ju så, oavsett om det är val eller inte, så att EU inte kan gå så hårt åt Turkiet, eftersom man också är beroende av Turkiet ju. Man är ju beroende av att Turkiet tar hand om flyktingar. Man är också beroende av import av energi som går via Turkiet, av gas. Så att det är väldigt mycket som står på spel för EU också. Att man kan inte liksom stöta sig med ett sånt viktigt land.
Mm. Erdogan försöker ju också utmåla valet lite som att det står mellan västliga liberala värderingar å ena sidan och så det som han företräder, muslimska konservativa värden och fromhet. Hur märks det, Joma?
Ja, men han talar väldigt mycket om det, både på sina sociala medier och på sina valmöten och valframträdanden. Och framförallt har han talat mycket om det han kallar LGBT-hotet, som han kallar det. Att om oppositionen vinner så kommer det att bli degenererande för traditionella familjevärderingar, muslimska familjevärderingar, och säger att det finns ett hot från LGBT-samhället. Men han talar också om oppositionen då och har spridit uppgifter om att Kılıçdaroğlu ska ha gått på en bönematta med skorna på, vilket anses vara en stor skandal. Sen tar han upp gamla uppgifter från de här omfattande protesterna som var i GC-protesterna för många år sedan, där då det sägs att oppositionella satt i moskéer och drack öl. Imamen i den här moskén har förnekat det, men Erdogan kör med de här obekräftade uppgifterna i alla fall. Så att det är väldigt mycket det här konservativa kontra någon slags slapphänt, degenererande, västaktig, löst leverne.
Mm. Och nu undrar jag om ni känner igen den här låten, Joma och Paul. Paul skakar nekande på huvudet här i studion. Jag vet inte vilken
det låter väldigt melodifestivalaktigt.
Det låter lite Eurovision över, eller hur? Jo, man vet ju vad det är för något.
Nej, jag skäms. Jag borde ju säkert veta det då, men jag har inte en aning.
Nej.
Spela Besiktas inmarschsång och jag sjunger med.
Men, ja, men just det. Nej, det här är Turkiets Eurovision-bidrag från för 11 år sedan, 2012. Can Bonomo med Love Me Back, som slutade sjua då. Sen dess har Turkiet bojkottat Eurovision. Som anledning så uppges det ändrade regelverket där telefonrösterna fått mindre betydelse, men också österrikiska Conchita Wursts vinst för 9 år sedan. En skäggig diva kallade en av Erdogans ministrar henne. Så Turkiet är inte med i Eurovision nu på söndag heller, men det ryktas att Kılıçdaroğlu kanske skulle kunna ändra på Turkiets ståndpunkt också i den här frågan. Har du hört någonting om det, Joma? Snackas det om det?
Ja, det har faktiskt pratats om det. Nu är ju Eurovision inte jättestort i alla kretsar som jag befinner mig i. Men jag har faktiskt hört att det vore kul om vi kom tillbaka till den arenan igen, och hört flera människor säga det här.
Mm. Om ingen av de två presidentkandidaterna vi talat om idag får en majoritet i valet på söndag, så går det alltså vidare till en andra valomgång. Men så här i slutet, frågan som i alla fall jag sitter och funderar på och som nästan kan göra en smula sömlös. Säg att Erdogan förlorar. Kommer han att släppa ifrån sig makten frivilligt, Paul?
Ja, det är ju en jättebra fråga som många är lite oroliga för att tala högt om. Och det finns ett värsta scenario. Det är ju att oppositionen vinner med en ganska knapp marginal. Erdogan vägrar att släppa ifrån sig. Eller att Erdogan vinner, men det finns allvarliga anklagelser om fusk. 2013 så hade vi de här landsomfattande Gezi-demonstrationerna där oppositionella och bara unga gick ut och demonstrerade mot vad de såg som ökad auktoritärt styre och ökad reaktionärt styre. Sedan dess har vi inte sett några stora landsomfattande demonstrationer, och delvis är det därför att oppositionen vet att Erdogan har liksom beväpnat grupper, det finns miliser, det finns liksom såna här privata legosoldatgrupper och så vidare, så att gå ut på gatan, det är farligt. Men jag tror att om oppositionen misstänker valfusk eller om de har väg att släppa ifrån sig makten, då tror jag att då kommer man faktiskt att kasta ner handsken på marken, då kommer man gå ut. Och då vet jag inte hur det kommer att sluta. Det kan sluta väldigt våldsamt. Och jag ska komma ihåg att Turkiet är ett land med 80 miljoner människor med gränser till EU. Så det kan ju få väldigt stora konsekvenser.
Jo, men jag tänker att Erdogan har ändå byggt upp sin legitimitet på att han har vunnit val efter val efter val. Så att Vad tror du? Är det inte så ändå att han skulle förlora mycket av sin legitimitet om han inte tydligt liksom erkänner en förlust? Eller, ja. Vad tänker du?
Jo, men det är en jättesvår fråga, för jag är också lite rädd för att det kommer bli oroligt och rejält stökigt om Erdogan, ja, som Paul sa, antingen att man misstänker valfusk eller att Erdogan liksom förlorar med bara väldigt tajt marginal och inte erkänner sig besegrad. Men samtidigt, vi såg ju i de här lokalvalen när Imamoglu blev borgmästare i Istanbul, då ställdes han då mot Erdogans kandidat, den förra premiärministern tror jag det var i Turkiet. Imamoglu vann i den första omgången. Men
Imamoglu
Erdogans
som
parti
tillhör
sa,
CHP, samma, precis, samma parti som Kılıçdaroğlu.
Precis, och kan bli vicepresident om det är så att Kılıçdaroğlu vinner presidentvalet. Men Imamoglu vann då den första omgången, ganska tajt men tydligt. Då protesterade AKP, alltså Erdogans parti, och sa nej, det här funkar inte. Så det blev liksom en ny omgång, och där förlorade de ännu större AKP. Så att då visade det sig att den här dåliga förlorarattityden inte funkade. Oppositionen förklarar det här med att turkar är inte dumma faktiskt. När de ser att ett parti försöker fuska sig till en seger så vänder de sig emot det. Och därför tror inte till exempel vissa personer inom CHP att Erdogan kommer försöka fuska sig till valet. Men ingen är säker på vad som kommer hända.
Det är ungefär vad jag hör också, och det är lite svårt att avgöra vad som är önsketänkande från oppositionen. Det är ju väldigt mycket som står på spel för Erdogan. I och med att det finns så stora anklagelser om korruption och så vidare, så frågan är om han har råd att, så att säga, släppa ifrån sig makten. Men jag tror att det är helt korrekt som du säger, Caroline, att de flesta turkar har ändå en förväntan om att deras röst ska räknas. Så Erdogan, om han förlorar allt för tydligt, då blir det väldigt svårt för honom att sätta stopp. Och då tror jag kanske inte ens att militären skulle stötta upp honom.
Med det där så sätter vi punkt för veckans Europapodden. Tack Paul Levin, föreståndare för Institutet för Turkietstudier vid Stockholms universitet. Johan Mattias Sommarström, radions Mellanöstern-korrespondent på ett tak i Istanbul. På Europapoddens Instagram finns en bild på din utsikt därifrån. Och tack också Susanne Palme, vår EU-kommentator. Europapoddens producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Caroline Salzinger. Ett stort tack för att du har hängt med oss ända hit.